Du, vilken jäkla bra sov jag körde i morse. Eller i morse, nu på dagen.
Det var det, va? Ja. Ja. Vill du berätta? Berätta. Nej, men till lyssnarna.
Det var en jävligt bra nap.
Beskriv din sov.
Det var, nej, men det var en vanlig, alltså jag vet inte hur jag ska beskriva den. Jag tog ett bad, gick upp i badet, gick och la mig och bara sov middag. Och det var så där, du vet, perfekt. Så när du vaknar så är du pigg, utvilad, känner lite så här härlig. Det var så jävla bra. Det var dunder. Det var min bästa sov. Topp 5 ever.
Är det som är gubbvila, eller?
det är mycket, kan mycket väl vara det.
Kan vara så.
Ligga på sofflocket. Vi har ju en sån där kökssoffa.
Ja.
Hur var din sov?
Nej, min sov var också, alltså den var bra, men den var inte topp 10 liksom.
Nej, för det här var fan dunder. Ja, alltså det är så nära nirvana du kan komma utan droger.
Och apropå droger.
Ja.
Så vill du berätta vad vi ska prata om idag?
Just det. Vi ska prata om hur det är att leva i en relation med någon som är missbrukare. Eller alltså som har beroendesjukdomen. Som både har slutat använda droger eller är alltså aktiv användare.
Just det.
Vi kommer också prata lite grann om diagnoser och sådana där grejer. Och vi är absolut inte experter.
Nej.
På just de här ämnena. Vi är ju relationscoacher, relationsexperter. Men vi har ju viss erfarenhet. Så att vi kör igång.
Det gör vi verkligen.
Jag heter Robert Westman.
Och jag heter Sara Norén. Hej och välkomna till Relationsdesign. Robert, hur är det med dig idag? Har du hämtat dig efter din sov?
Ja, men nu är jag på gång.
Ja.
Nu jag försöker bara mixa min mikrofon här, för den har slagit knut på sig själv.
Det har den.
Yes. Nej, men jag har hämtat mig. Vi har varit ute på promenad också. Det var fan inte skönt alls faktiskt.
Men promenaden?
Nej.
Nej, den var ju fruktansvärd. I alla fall halva. När det var motvind. Jag fick ont i mina öron.
Jag fick ont i kinderna.
I kinderna.
Ja,
jag fick ta... Jag hade mössa. Och sen så fick jag ta min halsduk och linda runt huvudet.
Typiskt. Ja. Har du sett det där filmklippet med han som kommer gående i snöstormen?
Nej.
Nej, okej. Men då släpper vi det.
Okay. Ja,
det var så det såg ut i alla fall. Ska du leda dagens avsnitt?
Okej. Men...
Kör bara.
Tycker du inte att jag gör det?
Ja, men det, kör igång bara. Så här, på hugg, jag är ju fan utvilad, jag har ju kört gubbvila.
Ja, men igår hade vi faktiskt en live på TikTok. Där vi slängde ut frågan vad våra följare skulle tycka var roligt att lyssna på.
Just det.
Så vi bad om tips på ämnen att ta upp i podden. Och fick ett jättebra tips av... En lyssnare. Och det var ju just det här att prata om relationer kantade av missbruk. För det är väl så man får säga, för att det är ju inte bara att, om man säger, ämnet är ju inte bara att leva ihop med någon som är missbrukare. Utan det är ju, båda parterna är ju berörda av en sån här, av en sån situation.
Just det.
Men och vi var ju rörande överens om att det här var en bra ämne att ta upp och prata om. Men varför? Varför är det så viktigt att prata om det? Vad tror du?
Nej, men dels så är det ju, alltså att leva i ett missbruk eller med beroendesjukdomen, det är ju en form av beteende. Alltså ett program, ett beteendemönster. Och det som jag jobbar väldigt mycket med, det är ju att programmera om beteenden. Det vill säga att ja, men i princip ändra beteendet för att matcha de resultaten du vill ha. Och att leva med beroendesjukdomen, som man nu har valt att definiera den som, är ju ett beteendemönster. Oftast kantas det av lögner, manipulation, du vet, undvikande beteende, man duckar och sådana där saker, lovar saker som man inte håller. Och min egen läxa, alltså min egen erfarenhet av det här, är ju att det kan gå ganska lätt att sluta med droger. Men beteendet kan hänga kvar ändå. Och jag tror att som i alla andra relationer så är kommunikationen jävligt viktig. Både från den som lever i ett missbruk eller med sjukdomen och den som också är den som inte har sjukdomen.
Mm. Just det.
Och där gäller väl att kommunicera sina känslor.
Mm.
Och skapa någon förståelse från båda håll också.
Ja, men precis. För det jag tänker är att det är anledningen till att det här är viktigt för oss att prata om eller för folk runt omkring att prata om. Mm. Därför att min erfarenhet och det jag har liksom plockat upp från möten med människor som lever i en relation kantad av missbruk, det är att det är ofta väldigt jobbigt att prata om, att ta upp.
Mm.
Det är någonting som är ganska tabubelagt i samhället. Svårt att veta i vilket sammanhang som det är okej att bolla sådana här frågor. Det finns mycket skam, skuld kopplade till en sån situation. Mm. Och därför så tror jag att just därför så är det så viktigt att vi vågar prata om det.
Mm.
För att plocka bort de här stämplarna. Och för det är ju också så att slutar vi prata om det, eller människor som befinner sig i den här situationen inte pratar om det, då blir det väldigt, väldigt svårt för människor runt omkring att hjälpa till. Och att visa att de finns som stöd.
Hur ska man då bete sig om man lever med någon som är i ett aktivt missbruk?
Mm.
Jag vet ju, du har ju pluggat medberoende. Mm. Du är medberoende coach till exempel. Om man har en partner som har ett aktivt, ett pågående missbruk.
Mm.
Hur hanterar man det? Vad ska man ha för inställning?
Det är ju jättesvårt, såklart. För till att börja med, har du valt att leva med den här personen så finns det ju ofta väldigt mycket omsorg, känslor inblandade. Du vill ju väldigt ofta att den här personen ska må bra. Och du kan ofta just det här se en framtid eller en verklighet där personen som du lever tillsammans med lever i sin högsta potential, fri från missbruk. Och du vill så gärna att det ska bli så. Så att du risken, tendensen som många faktiskt hamnar i, där att vilja ta över ansvaret för tillfrisknandet. Och nu svarar jag på motsatt fråga, hur ska man inte göra? Men det är också kanske för att ställa det i kontrast till och förtydliga vad vi faktiskt kan göra. För det är ofta det som händer, att vi börjar vilja ta över ansvaret för tillfrisknandet från den som är beroende. Och där skulle jag säga att det första steget, som i all utveckling, det är medvetenheten. Att bli medveten om sin egen tendens att vilja plocka på sig ansvar som inte är ens eget.
Vad är risken med att göra det då? För att man vill ju hjälpa sin partner. Så om vi säger att du har en partner som lever i ett aktivt missbruk och du lever med beroende sjukdomen.
Mm.
Vad är risken med att göra på det sättet som du precis har beskrivit?
Mm. Men risken är ju, om man säger för dig som medberoende, så är risken att du blir dels väldigt dränerad på din egen energi. För ditt fokus ligger på någon annan, alltså utanför dig själv. Och din energi går dit ditt fokus går, vilket gör att all din energi kommer liksom att slangas ut ur ditt system in i en situation. Alltså, och i det här fallet, eftersom att den personen, om den är mitt i ett aktivt missbruk och inte har tagit beslutet att kliva ur sig, alltså att arbeta med sin beroendeproblematik, då är det ju som att liksom ta en vattenslang och så bara rakt ut på en asfaltsplan med den energin.
Nu har vi en hund som skäller ute.
Det har vi verkligen.
Så gå och ta hand om henne. Yes. Jag håller i din mix så länge.
Nej, men vi pratade om vad är riskerna med att gå in i det här medberoendet.
Mm.
Och
jag tänkte få avbryta dig där bara och ställa en till fråga. Så här, kan vi berätta för våra lyssnare vad medberoende är? För att de kanske har hört begreppet och de kanske vet, har ett litet hum, men vad är medberoende?
Medberoende är ju just det som jag nämnde där. Mm. Att tendensen att vilja plocka över ansvaret över den andra personens tillfrisknande. Jag vet, helt ärligt så kan jag inte säga om det är definitionen, för att det är så olika vart man läser och vilken förklaring till medberoende som man får presenterad för sig. Men det är i alla fall en väldigt karaktäristiskt symptom på medberoende. Och om man säger det förklaras lite av om vi fortsätter besvara den första frågan, så kommer lite ur det svaret, så kommer lite en förklaring på vad medberoende är. För där så sa vi att risken är till att börja med för dig som är medberoende att du blir väldigt dränerad på din energi. Men det är också, och med det så kommer ofta besvikelse, bitterhet. Du ser det som ditt mission att få allting att bli bra. Men du arbetar med en kraft som du inte kan styra. Så att när det inte blir så som du hade önskat, så tenderar du som medberoende att lägga det på dig. Och den här medberoende problematiken gör också ofta att eftersom att allt ditt fokus ligger på, och ofta så är en grundtanke, ett mantra, att om det här bara blir bra så ska jag börja ta hand om hemmet, jobbet, mig själv, mina egna behov. Så att det blir allt fokus, all energi just nu går till att hantera partners beroende. Vilket gör att risken är att dina egna behov kanske inte alls blir.
Eller man tappar bort sig själv.
Ja, precis. Ja, exakt.
Är det inte så också att när man lever med någon som har ett missbruk. Ofta så älskar man ju den personen och vill den väl. Och som du sa, man ser potentialen. Man vill så gärna hjälpa. Men när vi pratar om risker också då, och definitionen på medberoende, är ju det att risken finns ju att du bara fortsätter att du bidrar till att möjliggöra att den här personen kan fortsätta sitt missbruk.
Precis.
Och fortsätta det här beteendet. Genom att jag tar hand om det. Jag betalar din räkning. Jag hämtar dig när du är full. Jag hjälper ju till. Och det gör man ju ur kärlek, såklart.
Både och, skulle jag säga. För absolut, kärlek är ofta en del av dynamiken i en relation. Mm. Kan ta det beroende, medberoende. Men det är också så att den medberoende agerat rent ur kärlek i sin relation, så hade den medberoende sett till att ge de bästa förutsättningarna för tillfrisknande. Med andra ord, inte att möjliggöra missbrukarens beroende. Så att det tendensen att möjliggöra beroendet kommer ur den medberoendes eget behov av att vara behövd, som ofta förkläds i kärlek.
Okej, så det är ett av behoven som uppfylls då?
Så där i ett beroende medberoende relation så är båda beroende.
Okej. Ja, du, ja, precis. Medberoende.
Precis.
Men hur gör man då? Hur gör man då? Man pratar ju om så här tuff kärlek eller gränssättning. Eller så. Hur ska man bete sig?
Mitt bästa råd i de här situationerna är att ta hjälp utifrån. Se till att du får komma och prata med någon. Det finns anhörigstöd, medberoende grupper. grupper och så vidare. Och sen givetvis för den beroende, ANA och allt vad det heter. Sök den hjälpen och ta den hjälpen. Och när du har gjort det, då kan du som i det, om jag fokuserar på den medberoende och hur jag brukar resonera där. Det är att fortsätta att skapa medvetenhet kring ditt eget medberoende.
Mm.
Och kring ditt eget beroende av att vara behövd. Vart sitter det? Vart kommer det ifrån? När triggas det? Precis som du kanske hade jobbat med ditt beroende, så kan du jobba med ditt medberoende. Skriv gärna dagbok. När blir du triggad? När märker du att du inte sätter tydliga gränser? När märker du att du möjliggör för den andra personen? När ber du om ursäkt ut till andra för den andra personens beteende? När ljuger du för att skydda den andra personen? Och så vidare och så vidare. Och som sagt, skapa medvetenhet. Mm. Och sen så det som har hjälpt mig, det är att inom mig så finns en genuin önskan att vara det bästa stödet för personen som är beroende. Och då vill jag ju göra det ur kärlek.
Ja.
Och då betyder det att jag kan vara till hjälp för dig som beroende. Så länge som du tar ansvar över ditt tillfrisknande.
Ja, för det där är också en grej som vi behöver prata om. För att den som är beroende kan ju ganska lätt ta det som en ursäkt att man kallar det för sjukdom.
Mm.
Då kan man ju gå och säga så här, men vad fan, jag är ju sjuk.
Mm.
Jag är ju sjuk, jag är narkoman.
Mm.
Eller jag är alkoholist.
Mm.
Jag har beroende sjukdomen.
Mm.
Men då kan man ju också säga så här, jo absolut, men om du har haft cancer eller om du har varit förkyld, så hade du gått till doktorn och tagit den hjälpen som behövs.
Mm.
Och när du nu säger att du lider eller att du har en sjukdom, då har du ju också ansvar och skyldighet att gå och ta hjälp för det också, nu när du jämställer det med cancer och förkylning.
Ja.
Så där kan man ju ställa krav på, oftast är det ju vuxna människor som vi har att göra med.
Gud ja.
Så att det, du kan inte bara kapitulera ur den liksom, bemärkelsen och sen vänta på att bli omhändertagen, utan du måste ju göra jobbet aktivt, såklart.
Absolut.
Och får man det att funka som partners, alltså det här, vi pratar ju idag om att den ena är missbrukare till exempel, då blir man ju ett team. Då blir det ju det som vi brukar prata om, vi mot problemet.
Mm.
Men det är ju väldigt viktigt att förstå också att det är den som missbrukar som har beroendet, som har sjukdomen.
Mm.
Är ni ett bra team, så är det ni som har ett problem tillsammans.
Mm.
Men ni ska inte dränera den människan. Du ska ju inte bli straffad för att du lever ett ordnat liv.
Nej.
Och det är superviktigt att veta. Så att det handlar ju om att ta ansvar ändå och vara medveten om problemet. Mm.
Ja, hos båda parter skulle jag säga, om det är en sån dynamik där det finns både beroende och medberoende.
Ja.
För som sagt, den medberoende är också beroende.
Ja, det är ju samma sjukdom.
Precis. Så att den medberoende är inte friskare än den som är missbrukare.
Nej. Är det inte så också att vi ofta... Liksom, alltså, vad ska man säga? Jag hoppar lite närmare, för jag tror folk ska se min nästipp. Nu är det ju trevligare att titta på dig. Vi kan säga till våra...
Vinklaren.
Vi kan säga till våra lyssnare att vi... Nu ser man bara din vänstertutte. Vi kan... Nej, men det är okej. Vi får likes. Nu ser man ingenting. Nu gick folk ur. Vi kan säga till de som lyssnar på det här att vi kör en live på TikTok under tiden vi spelar in avsnittet. Så ni som hör det här kommer ju höra avsnittet klippt, liksom,
ja,
som vanligt.
Ja.
Vi tänkte det kan vara kul grej att få hänga med oss när vi spelar in i garderoben.
Mm.
Ja, vi pratade om kaka söker maka.
Mm.
Och det blir ju ofta så. I min värld, enligt mig, så är det just den här killen, mannen, som liksom hoppar från tjej till tjej, som tar hand om honom. Och som fortsätter möjliggöra det. Och de här tjejerna då, nu är det i det här fallet till tjejer som tar hand om en, har ju väldigt kraftigt medberoende beteende. Så att, och det här klassiska, jag ska rädda honom. Ingen annan har lyckats. Jag antar utmaningen. Jag ser till så han får mat och husrum. Och han har ju faktiskt lovat att betala tillbaka de här pengarna. Och nästan så att de liksom laddar sprutan åt honom ibland.
Ja.
Och det är ju inte att hjälpa till.
Nej.
Det är ju faktiskt att bidra till att missbruket kan fortsätta.
Mm.
Och för att du ska sluta med ett missbruk så krävs det ju inte bara att du blir avgiftad. Som jag sa tidigare, att sluta med en drog är inte svårt. Men det är att göra hela beteendeförändringen.
Mm.
Du ska bli en person som inte använder droger.
Mm.
Du ska bli en frisk person.
Mm.
Du ska inte fokusera på vad du inte vill vara. Mm. Så att det där kan vara lite knepigt också.
Mm.
Och det är ju som du säger, de har ju också den sjukdomen.
Ja, men precis. Precis. Mm. Och så där har vi... Vi kanske ska prata lite om vad är ett missbruk eller vad är ett beroende?
Mm.
Vad skulle du säga där?
Ett beroende är när du inte längre har makten över ett beteende, en substans eller en yttre stimuli.
Mm.
Det vill säga drogerna har tagit makten över din vardag, spelandet har tagit makten över din vardag. Sexet har tagit makten, det är utom din kontroll.
Mm.
Och det här är också något som man gör när du slutar använda droger eller alkohol. Om du går med i NA och det här 12-stegsprogrammet, och steg ett är ju att du erkänner dig maktlös inför ditt missbruk.
Mm.
Säger det, fan jag tappar kontrollen, jag har ingen koll längre.
Mm.
Jag accepterar läget liksom, men du måste erkänna dig maktlös.
Mm.
Det är väl en lite så här snabb definition på missbruk.
Mm. Mm.
Eller ett beroende.
Ja, men precis.
Sen kan man ju prata fysiskt beroende och så. Men det har ju visat sig att beteendena är ju liksom nästan värre.
Ja.
Att åka iväg på rehab.
Mm.
Det kan få vem som helst att sluta knarka på bara några veckor.
Ja, ja.
Det är inte ens svårt. Så länge du överlever liksom diverse delirium och anfall och sånt där.
Mm.
Men det är inte svårt. Nej. Inte ens kokain, alkohol. Alltså ingenting är svårt i så fall. Men Nej. Det är ju när du kommer tillbaka sen också och fortsätter med samma beteende.
Precis.
Under samma förutsättningar.
Mm.
Så risken finns ju också då att om du åker hem till en partner som har medberoende igen.
Mm.
Så kan det till och med vara så här att liksom partnern korkar upp champagne när du kommer hem.
Mm.
Och så bara fortsätter igen. Precis. Det är samma beteende, samma banor, samma mönster.
Mm.
Så otroligt viktigt att vara uppmärksam på just själva beteendet också.
Ja, gud ja. Jag, bara en parentes. Jag har ju slutat snusa.
Ja, just det. Ja.
Och det var ju en sak, alltså första dagarna med själva nikotinet.
Mm.
Nu var inte det så farligt som jag hade trott. Jag var väldigt hungrig, va? Men nu har det gått över en vecka, eller över 10 dagar. Och går jättebra med själva nikotinet, men vanan att peta in något under läppen,
ja, det ser.
Den är så svår. Jag viker i papper och har under läppen för att beteendet är kvar.
Och jag, just det, jag gjorde en halv sån här medberoende grej häromdagen. När du var ute med hunden så vek jag hushållspappersbitar och la en tom snusdosa.
För att du skulle kunna ha dem.
Ja, men det är bara papper.
Mm.
Då, då är det ju själva beteendet som är kvar. Liksom. Mm. Alltså vana att ta någonting under läppen.
Ja, det är den. Det är den.
Det kan ju vara det också, just det här med sluta röka också. Alltså, du, vanan att ta en cigg efter maten till exempel.
Mm.
Så där är det lika mycket beteende som den toxiska beroendet.
Ja, precis.
Sen är det också viktigt att veta att har man beroendesjukdomen så kan du inte riskera att utsätta dig för någonting där beroendeproblematiken, beroendesjukdomen triggas.
Precis.
Så du kan inte säga så här att jag kan dricka lite grann.
Mm. Mm.
För jag var ju narkoman.
Mm.
Nej, det går fan inte. Och du kan inte börja spela.
Mm.
Det är till och med kan vara så att du tar för mycket socker. Eller börjar käka mat.
Mm.
Du har beroendesjukdomen. Du har den genen.
Mm.
Vilket gör att det ofta blir ett överdrivet beteende.
Mm.
Som övergår i ett beroende.
Mm.
Så där måste man vara lite uppmärksam.
Mm.
Och det har ju också visat sig att man blir väldigt, väldigt extrem i sina... Så där, att man slutar knarka och hittar Gud istället. Eller slutar knarka och hittar... Det blir nästan sån särintresse.
Ja. Ja,
sen blir det inte mindre bra. Och dåliga sätt att rikta det på, men det är ju samma energi som du riktar.
Ja, ja, men precis.
Och sen om du blir manisk och börjar träna istället för att ta amfetamin i toppen. Liksom. Men det är inte det jag menar, men det är samma, men, samma gen.
Om man säger att du använder ju fortfarande någonting utanför dig själv för att slippa möta dina egna känslor.
Mm, ja, så är det.
Alltså, och jag tror att nu är på filosofisk nivå här, men jag tror att det är där, alltså jag tror att det är där i beroendetendensen ligger. Vi orkar inte möta våra känslor. Vi orkar inte möta oss själva. Så vi hittar någonting som distraherar oss från det. Mm. Någonting som gör att det känns lättare.
Distraktion hjälper oss också att läka.
Mm.
Det kan ju vara allt från promenader till vad det nu kan vara.
Mm.
Men om man vågar stanna lite i elden ett tag. Så
ja, det är precis. Det är det. Precis. Men där också, så här, man behöver ju inte ta amfetamin eller heroin för att ha en tendens att vilja fly från sina känslor.
Nej.
Utan det tror jag att majoriteten av människorna faktiskt gör genom att kolla sociala medier eller titta på tv eller äta godis eller vad det nu
eller kan sova. Jag sova.
Ja.
Det är ju exakt. Det bästa sättet att ducka verkligheten på.
Ja. Precis.
Det är också en kraftig tendens på att man kan vara deprimerad.
Precis.
Jag orkar inte möta verkligheten. Jag ligger kvar och sover. Jag kommer inte upp ur sängen.
Precis. Och där också, om man säger, man kan vara ha en beroende, medberoende dynamik i en relation.
Mm.
Där någon flyr vardagen eller flyr från sig själv genom att sova väldigt mycket.
Just det.
Och det kan ha förödande konsekvenser för relationen.
Mm.
Eller spela tv-spel eller liksom...
Ja, det om något är ju verklighetsflykt.
Ja.
Och sen finns det ju mer eller mindre utvecklande saker att göra, som sagt.
Mm. Mm.
Men det är ju också, det finns ju de som garanterar att det är kraftigt beroende av tv-spel och datorspel.
Ja, precis.
Det är ju ett form av missbruk det också.
Mm.
Eller beroende.
Mm.
Missbruk är ju, jag vet inte hur man ska definiera missbruk.
Jag vet liksom faktiskt inte heller. Jag...
Det är att använda någonting på fel sätt. Men jag menar, ja.
Ska vi bara hoppa?
Ja, vi hoppar över det. Det får, ni får
någon
det
annan, vi kanske bjuder in en gäst någon gång som kan köra en definition som stämmer.
Men det är ju det, att bruka någonting. Mm. Alltså missbruka är att använda någonting på fel sätt.
Mm.
Man missbrukar någons förtroende.
Ja, men precis.
Mm.
Apropå missbruka någons förtroende, vad har missbruket för konsekvenser för en relation?
Kul att du frågar. nej, men det är ju just det här. Som ni redan vet så går jag igång på det här med beteenden. Eftersom jag jobbar med beteendedesign. Och det är just beteendet som skapas och kanske ligger bakom. Men i och med att du, när du börjar använda droger eller alkohol eller det missbruket du väljer, så medföljer också ett beteende. Du blir ju också din egen medberoende. Du vill ju möjliggöra ditt eget beteende. Hänger vi med så långt?
Mm.
Vilket gör att du lägger ju självklart till med ett beteende, en personlighet som ljuger, manipulerar, duckar, som jag sa, lovar saker du inte håller. Du blir en hal jävel helt enkelt. Hjärtat sitter säkert på rätt ställe. Men missbruket är så starkt och det här beteendet är så starkt att det tar över. Så att det är ju den största effekten.
Mm.
Största resultatet av ett missbruk. Det är ju dels hur du påverkar dig fysiskt.
Mm.
Beroende på vilken substans du använder.
Mm.
Men också hur fan det sabbar runt omkring.
Mm. Förtroenden. Många,
ja, jag går ju på NA-möten.
Mm.
Jag slutade missbruka för 20 år sedan.
Mm.
Jag går på möten och där pratas det ju, varje möte så pratas det om hur mycket det här sjukdomen skadar relationer.
Mm. Mm.
Man har sönder relationer till sina föräldrar,
mm.
barn, partners, syskon.
Är det något mer än själva tilliten som skadas? Eller är det den liksom?
Jag vet inte. Alltså jag tror att man kan skada kärleken till och med.
Mm.
Om du är riktigt duktig.
Mm. Mm.
Jag tror att folk kan säga, vet du vad, jag har slutat älska dig nu.
Mm.
Jag tror du gick över den här gränsen och du kan inte komma tillbaka.
Mm. Ja, det tror jag också.
Men det största och vanligaste är ju tilliten.
Mm.
Ja, men, att, så att folk ska kunna lita på dig. Hur fan ska jag veta att det du säger den här gången stämmer?
Mm.
När du har ljugit hela ditt liv i princip.
Precis.
Eller hela ditt vuxna liv då, kanske.
Mm.
Så att, ja.
Mm.
Det skulle jag nog vilja säga.
Hur, man säger, i vissa fall så är det ju väldigt, väldigt tydligt att man lever med någon som är beroende eller lever i ett missbruk. Men det är inte alltid lika tydligt. Som jag sa, att där vi kan ha olika sorters beroenden. Vi har spelberoenden, sexberoenden, men kan också ta sig uttryck i att vi spelar tv-spel 17 timmar om dagen. Vad finns det? Har du några så här, om jag misstänker att jag lever med en person som är beroende, vad ska jag hålla utkik efter?
Så här. Håll utkik efter det demoniska, alltså vid fixeringen, kring kanske tv-spel eller så.
Mm.
Nu är det olika saker jag kommer prata om.
Mm.
För en alkoholist blir väldigt duktig på att kanske inte prata om alkohol istället. Eller normalisera det. De fysiska symptomen ser du också.
Mm.
Alltså, fan, du ser lite risig ut.
Mm.
Du sover lite dåligt. Viktnedgång är väldigt vanligt vid de flesta drogerna, skulle jag vilja säga.
Mm.
Förändrat psykiskt mående.
Mm.
Det finns ju många droger som ganska snabbt har sönder ditt psyke.
Mm.
Du blir paranoid och så vidare. Och det är väldigt tydligt för vissa. Och det här vanliga som man lärde sig i skolan, tänkte jag säga, humörsvängningar.
Mm.
Då vet man också om det, att det är någonting som är galet. Om det här så att säga inte har varit förut.
Mm.
Och att man inte är närvarande kan ju också vara en grej.
Mm.
Att det är så här, du, jag pratar med dig men du är inte här. Du är ju någon helt annanstans.
Mm.
Och brist på koncentration och sånt där också. Sen, beroende på vilken... Slog du dig själv?
Ja.
Vi fick det på film.
Jag vill nicka till.
Ja, men sen, och sen så här, saker man kan komma på själv faktiskt. Att man får ekonomiska problem.
Mm.
Man kanske undviker sociala sammanhang.
Mm.
För att dels vill man inte vara... Ju fler folk du träffar, desto fler personer kan avslöja dig.
Just det.
Mm. Helt plötsligt går du på befinner du i ett sammanhang där alla är drogterapeuter.
Just det.
Och så bara, men du är ju narkoman. Mm. Hur fan ser ju jag det?
Mm.
Så man vill gärna ducka det liksom. Och en annan sak som jag vet om också.
Mm.
Det är just den här desperationen som kan uppstå när du tar bort någonting.
Mm.
Och det här är jag så här, vi har ju barn i samhället som är spelberoende.
Just det. Absolut.
När det blir helt jävla hysteriskt när du tar bort spelkontrollen, då kanske man ska vara lite uppmärksam.
Mm.
På samma sätt som om du vet, jag ska kunna ställa mig och hälla ut en vinpava framför dig. Mm. Du ska ta det ganska chill, för det är bara vin.
Mm.
Men där kan ju bli så här, du vet, du rör inte vinflaskan. Det är som att kasta ut min egen mamma genom fönstret.
Mm.
Så håll utkik efter det här fixeringen och det här desperata som sker när du tar bort vad heter det? När du inte möjliggör.
Mm.
Eller när du tar bort själva drogen.
Precis.
Och jag menar, hittar du påse med knark så är du ju narkoman.
Ja.
Även om du bara är ibland eller första gången. Eller,
ja, det är ju...
Så länge det inte är sista gången så är du, har du ju problem med droger.
Ja.
Mm.
Yes.
Var det nåbart?
Verkligen.
Ja.
Verkligen. Jättebra saker att hålla utkik efter.
Mm.
För som sagt, det kanske inte alltid är helt uppenbart och lätt att bli hemmablind i sin relation också.
Ja, och speciellt om du träffar någon som redan lever i ett missbruk.
Ja,
de här tecknena, de går ju ut på att det här missbruket startar kanske under en relation.
Precis.
Men också, du träffar en person och inleder en relation och du märker att den här personen har humörsvängningar och så.
Mm.
Då beror det ju oftast på tre stycken saker, skulle jag vilja säga.
Mm.
Det första är psykisk ohälsa,
alltså
allt i form av stress till depression och sånt där.
Mm.
Det andra är att personen har någon diagnos, ADHD eller alltså, svårt med impulskontrollen. Och tredje är ju missbruk.
Mm. Mm.
Så att där, någon av de tre sakerna är det ju oftast.
Precis.
När det sker en ändring i humöret.
Mm.
Eller i beteendet, som jag vill säga.
Mm. Mm.
I det hela beteendet.
Mm. Ja, men precis.
Mm.
Hur, om du misstänker att du är eller lever med en person som är medberoende?
Alltså om jag skulle vara missbrukare och jag misstänker att du är medberoende.
Mm. Ja, eller om du har, om du tittar på din bästa vän lever i en relation och du misstänker att din bästa vän är medberoende, vad ska du hålla utkik efter då?
Just det här möjliggörandet.
Mm. Mm.
Och att man tar personen i försvar och man rationaliserar. Att allting är förklarbart.
Mm.
Allting är positivt.
Mm.
Allting handlar bara om omständigheter.
Mm.
Jo, man är ju bara så där ibland. Det är väl klart att han, ja, nej men du vet, alla knarkar ju när de är på firmanfest. Mm. Han behöver sova lite extra idag. Han var lite risig. Han har ju migrän, stackaren.
Mm.
Lite sådana saker är ju varningsklockor.
Mm.
När du tar själva missbruket i försvar.
Mm.
Och det här är också sånt där, det är ju samma sak som att leva med någon som, alltså leva i en relation där mannen är våldsam.
Mm.
Det är ju samma beteende. Du fortsätter ju också att möjliggöra det.
Mm.
Där kommer ju såna här idiotiska, helt vansinniga förklaringar.
Mm.
Han är ju snäll, han inte slår mig.
Ja.
Eller det är ju mitt fel.
Mm.
Jag skulle inte ha kokat pastan så länge.
Ja.
Alltså det blir helt, ja, den, väldigt så, men man hör ju den tyvärr.
Mm. Mm.
Så håll utkik efter sådana där saker och haffa din kompis ganska omgående och var ganska tuff och säger att du, det här är inte sunt.
Liksom. Nej, precis.
De vet ju om det, men de har ju liksom den medberoende sjukdomen. Alltså. Så att, ja.
Ja. Ja, men absolut. Och också där, kom ihåg att det är också ett beroende.
Mm.
Personen som är medberoende är också beroende. Man kan se, använda den föregående listan där också med kanske minskad närvaro.
Ja, absolut. Eller att du jobbar mindre.
För precis, att du ska vara hemma och ta hand om din sociala situationer.
Mm. Mm,
för att också kanske slippa ljuga för en andra eller försvara. Eller,
ja, men just det. Så. Eller sitta, så här, behöva komma med förklaringar till varför man inte kom på festen. Och sånt där. Då skiter man i allt istället.
Precis, precis.
Och då slipper man ju bli exponerad.
Precis. Och om du själv är i en relation där du misstänker att du är medberoende, så skulle jag säga, var uppmärksam på din egen uppgivenhet.
Berätta mer.
Att med medberoende så kommer ofta känslan av att även fast vi gör allt det här för den andra personen och vi drivs av att ja, men jag lite det här, jag är behövd och jag är bra och sådana saker, jag hjälper till och så vidare. Så fort det inte blir så som vi hade önskat, hoppas, vill eller tänkt oss, så kommer ofta en känsla av besvikelse, bitterhet. Vi kan känna oss väldigt uppgivna i perioder och känslan av att inte vara i kontroll över vårt eget liv. Så att det är sådana, om man säger, interna tecken på medberoende.
Mm.
Och
det är svårt att skapa medvetande alltså med själv.
Mm, verkligen.
Men det måste man göra.
Mm.
Man borde, fler personer borde göra självrannsakan oftare.
Mm. Ja, verkligen.
Självrannsakan är inte bara en funderare, utan det är fan att ta sig en ordentlig funderare.
Ja, det är det verkligen.
Rota i kroppens minsta lilla hörn.
Mm. Verkligen. Nu har vi pratat lite om vad ett missbruk kan vara, vad medberoende kan vara, vad det kan ha för konsekvenser för relationen, vad vi kan vara uppmärksamma på och också lite kring vad kan vi göra om vi misstänker det här med att ta hjälp och att skapa medvetenhet. Har du något tips, förslag, idé, verktyg att liksom, som du skulle vilja kasta in här?
Till någon som är beroende eller någon som är medberoende. Alltså vi separerar dem i alla fall som två parter.
Ja, men svaret är ja.
Mm.
Mm.
Det är det som jag var inne på, en beteendeförändring.
Mm.
Och när jag tjatar om beteendeförändring, eller ett oönskat beteende kan vi säga, det är ju när du har ett beteende som inte matchar de resultaten du får.
Mm.
Det är ju superenkelt egentligen.
Mm.
Men jag fortsätter få de här resultaten, om folk fortsätter bli besvikna, om jag fortsätter att knarka, om jag fortsätter med det här, och fortsätter få de här resultaten, då måste jag göra en förändring.
Mm. För att få ja, om de resultat. Inte önskade.
Mm. Om det inte är önskade resultat, ja, då är det ju toppen. Mm. Då är det ju verkligen så. Liksom.
Mm. Och hur gör man en beteendeförändring då?
Ja, men det första är att erkänna dig maktlös.
Mm.
Det här är också från 12-stegsprogrammet.
Mm.
Erkänn dig maktlös inför problemet.
Mm.
Gör en ordentlig självrannsakan.
Mm.
Där du rotar in i kroppens cellernas, som jag sa, minsta lilla hörn. Skriv upp en lista på vad det här beteendet gör med dig, vad det gör med andra, hur det påverkar din vardag, vem skulle jag vara utan det här beteendet och vilket beteende skulle jag vilja ha, det vill säga vilka resultat skulle jag vilja ha. Om du vill börja träna till exempel, alltså, eller resultatet är snygg kropp, då kan du inte fortsätta äta chips. Du måste ju göra någon annan. Liksom. Och det är samma sak med droger och alkohol och beroenden.
Mm.
Att om resultatet blir att folk runt omkring dig blir ledsna, du får sämre fysik och psyket blir katastrofalt, då måste du bli en person som får andra resultat. Låter det flummigt?
Nej då.
Nej.
Nej.
Det är också det jag föreläser om.
Mm.
Mm. Att så ändrar du beteende för att få önskat resultat.
Just det.
Och det finns inga dåliga beteenden.
Mm.
Det som är dåligt för mig behöver inte vara dåligt beteende för dig. Utan vi pratar om oönskade beteenden.
Mm.
Det vill säga ett beteende som inte matchar resultaten.
Just det.
Du vill ha.
Mm.
Och då måste man ju tuna in på rätt frekvens. Du måste ju bli en sån person. Du måste ju ha de rutinerna som en person som får de resultaten har.
Mm.
Du kan ju inte sitta och titta på TV4-nyheterna på femman.
Mm.
Det går ju inte.
Nej.
Du måste ju byta program. Du måste ta makten över fjärrkontrollen och du måste byta program, helt enkelt.
Precis.
Så skriv en ordentlig självrannsakan.
Mm.
Det är det första.
Mm.
Och sen, det andra är ju att man är totalt ärlig och sann.
Mm.
Inte minst mot andra, men mot dig själv.
Mm.
Vi börjar ju oftast ljuga för oss själva.
Mm.
Sen fortsätter vi ljuger cirka 4 gånger om dagen.
Mm.
När man är helt sann och ärlig så är det en ganska skönt ställe att vara på också.
Mm.
Som ger en ganska rofylld känsla. Så där, absolut. Gör det så sant och rent du bara kan.
Mm.
Och sen måste man vara beredd på att göra jobb.
Mm.
Tyvärr.
Mm.
För det finns ingen, varken jag eller du som coach eller terapeut eller bok eller fan vet jag, föreläsning i världen som kan hjälpa dig om du inte är beredd på att göra jobbet.
Just det.
Och du måste vara beredd på att det kommer göra ont.
Mm.
Det känns.
Mm.
Och det är inte farligt.
Nej.
Vi dör inte av känslor.
Nej.
Inte om det är inte över tid, men om du ser på hur du har påverkat dig i, fram till nu, ditt beteende, så kan du vara i elden ett litet tag till.
Mm. Vad gör man då? Om man är i en relation där det finns ett missbruk och du kanske har vissa medberoende tendenser också. Och så bestämmer ni er för att ta tag i det här. Hur ska man tänka för att bevara relationen i en sån situation?
Har ni kommit så långt så att ni är överens om att ta tag i det? Har jag förstått det rätt då?
Mm.
Så har ni kommit en ganska bra bit på väg skulle jag vilja säga.
Mm.
Då föreslår jag att ni ganska snabbt tar hjälp utifrån.
Mm.
Berätta, jag är medberoende, eller misstänker att jag är det, och min partner är beroende.
Mm.
Så kontakta NA eller någon liknande organisation och fråga så här, hur går vi vidare?
Mm.
Och det finns ju som sagt massor av program att gå.
Mm.
Det finns lika mycket hjälp för medberoende som för beroende.
Mm.
Och har man väl kommit så långt också att man säger så här, vi gör det här tillsammans, då är det ju vi mot problemet.
Mm.
Och det är så det ska vara i en relation.
Just.
Du har inte ett problem som du måste lösa,
mm.
utan vi har ett problem som vi löser tillsammans.
Mm.
som jag sagt förut, vi plockar ut problemet, lägger det på bordet mellan oss och så pratar vi om det.
Mm.
Vi mot problemet.
Just det.
Men ta hjälp också.
Mm.
Ta hjälp utifrån.
Mm.
Det hjälper inte att kanske bara läsa böcker och sånt där och googla. Det är en bra start, men ta liksom hjälp utifrån. Med att snacka med någon som kan sånt där.
Verkligen.
Mm. För båda måste ju göra en beteendeförändring.
Ja.
Mm. Måste koda om programmet.
Precis, precis. Och jag tror att det kommer sluta i, om man säger, när den hjälpen är tagen.
Mm.
Så kommer arbetet handla väldigt mycket om att ta ansvar för sitt eget ett tag. Och att stötta varandra i att ta ansvar för sitt eget.
Ja, för du måste ju fortfarande vara två individer som ansvarar för egna egna känslor och tankar och handlingar och beteenden. Men det blir ju också som att ni har ett gemensamt projekt nu. Ni har ju någonting att jobba mot.
Mm.
Ni ska ju bli två personer som inte har beroende.
Precis.
Ni ska bli icke-beroende personer.
Mm.
Så kan man säga.
Mm.
Som får fantastiska resultat i hur ni lever, bor, står, går,
just det.
Gör.
Precis. Ja, där, det kan ju faktiskt också vara utöver, om man säger, vi kan aldrig ta hjälp är grundläggande.
Mm.
Någonting som kan adderas till att ta hjälp utifrån, det är kanske att sätta ett väldigt tydligt mål tillsammans.
Just det.
Vad vill vi ha istället?
Mm.
Vi har haft det här.
Mm.
Det vill vi inte ha, det vet vi.
Mm.
Men vad är det vi vill ha istället? Gör bilden så klar och tydlig och liksom sprakande som möjligt så att ni vet vart ni är på väg.
Ja, och det är ju viktigt med all målsättning.
Ja.
Annars har du ju bara ett mål utan en någorlunda plan.
Mm.
Det är bara en dröm.
Ja.
Och drömmar ska vi göra.
Jo, jo.
Men du måste ju veta vart ni är på väg.
Ja.
Okej, nu har vi bestämt oss för att ta den här hjälpen.
Mm.
Men vad är resultatet? Vilka resultat vill vi ha?
Precis. Det kan vara svårt att gå framåt om det enda man vet är jag vill inte tillbaka.
Ja, och som coach,
och
på det sättet, jag är inte intresserad av vad du inte vill göra. Jag är intresserad av vad du vill göra. Jag mycket frågar också, vad vill du?
Mm. Mm.
Ah, jag vill inte röka, fast det var inte det jag frågade. Och det har jag också förstått när det kommer till mig.
Mm.
Jag vill vara en icke-rökande person.
Mm.
Jag vill ha ett nyktert liv där droger inte ingår.
Mm. Mm.
Det är rätt benämning, det är rätt mål. Inte jag vill inte knarka.
Nej,
vem fan vill det?
Mm.
Alltså, vem vill vara i det beroendet? Mm. Så att du behöver inte berätta vad du inte vill ha.
Nej.
Utan fokusera på istället.
Mm.
Vad du vill ha.
Mm. Mm.
Det är väl också ett supertips.
Verkligen.
Mm. Nu har du fått ganska många så här, små tips från från min föreläsning också.
Ja, ja.
Som heter Bytprogram.
Precis.
Mm.
Ja, gå och se den.
Ja, den är fan bra alltså. Den heter Bytprogram och den handlar just om att ta makten över fjärrkontrollen.
Mm.
Tuna in på rätt kanal.
Precis.
Göra förändringen som krävs för att få de resultat du vill ha.
Mm.
Punkt.
Punkt.
Ja.
Ja, den är toppen. Verkligen.
Mm.
Ja. Har du något mer som du har suttit och tänkt på och funderat på hela avsnittet här och inte fått utrymme att uttrycka?
Ja.
Mm.
Varför har kamikaze pilot och hjälm?
Det är en jävla bra fråga.
De ska ju ändå liksom köra rakt in i någonting.
De ska väl det. Men man vill ju liksom inte slå i huvudet innan det är klart liksom.
Ja, det är det. Jag googlade det här en gång.
Ja.
Jag fick reda på självklart att så här, kommunikationsutrustning och sitter i hjälmen. Men du frågade om det var någonting jag undrade över.
Ja,
nej, jag har inte det. Förutom också då varför killar har bröstvårtor. Men det kan vi ta en annan gång.
Nej, det kan vi ta en annan gång.
Mm. Mm. Men du har fått med väldigt mycket. Jag tror också att du landar just i det här med beteende, beteendeförändringen.
Mm.
Också miljöombyte och sådana där saker. Umgänge och sånt där är också toppenbra att byta ut. Men det ingår i en beteendeförändring.
Jo, för själva beroendet eller missbruket.
Ja, det är ju väldigt bekvämt för missbrukare att umgås med andra missbrukare, för då får ni knarka i fred.
Precis.
Ni har ju ett gemensamt intresse. Eller spela, gamea med sina kompisar.
Ja.
Så se över också lite umgängen. Man blir ju som de 5-10 närmsta man umgås med.
Precis. Så och när det gäller själva relationen, fokus på ansvaret.
Mm.
Se vart är det jag tar ansvar? Vem är det jag tar ansvar för? Tar jag något ansvar överhuvudtaget?
Där är också, jag tänker på det, det vi arbetar med. Vi arbetar med relationscoaching.
Mm.
Om ni lever i en relation där den ena missbrukar.
Mm.
Den som missbrukar går kanske 12-stegsprogrammet och den andra får hjälp av en psykolog eller liknande.
Mm.
Då kan man ju också komplettera det med att gå till en relationscoach.
Mm. Ja, verkligen.
Just för att jobba med tilliten och vi mot problemet saker och sånt där. Så det kan man med fördel göra, tycker jag i alla fall.
Ja, absolut.
Mm.
Absolut.
Då kan man surfa in också på powerpar.se och dra iväg ett mejl kanske till oss.
Ja, det går bra.
Så svarar vi.
Yes.
Svarar ni. Får hålla koll i skräpposten bara. Vi har problem med det där.
Ja.
Ett par gånger.
Precis. Ja.
Du, vi har ju börjat coacha igen. Vi har haft ett uppehåll.
Mm.
Kan du berätta lite om vad det är du gör? Vad som är Sara Coach?
Mm. Men Sara coachning, det utgår ju från idén om att varje individ har kapacitet och möjlighet att designa sitt liv. Kraft och liksom det som krävs för att designa sitt liv precis så som hon eller han vill ha det. Och jag har valt att rikta min coaching, eller om man säger att jag coachar kvinnor för att just coaching-metodiken ofta är väldigt maskulint upplagd. Att där är det ofta ett väldigt starkt fokus på vart är det vi ska och sen hur jobbar vi stegvis för att ta oss dit. Och så är det att göra listor och det är liksom strukturer och jaga och kämpa och så vidare. Och det passar inte alla. Det passar några helt fantastiskt bra. Men det passar inte alla att jobba på det sättet. För det är att jobba i en väldigt, väldigt maskulin energi. Så att därför så har jag försökt att titta på hur går det att nå sina mål utan att behöva ta på sig liksom en maskulin rustning för att komma framåt. Och det är där i som grunden till min coaching ligger. Så därför är den riktad framförallt till kvinnor, för det brukar vara de som vill ha den här sortens strategi.
Mm, snyggt. Vart hittar man, just om man nu vill bli coachad av dig på det sättet, vad hittar man dig då?
Då hittar man mig på syster.smaragd på Instagram.
Okej. Okay. Mm. Snyggt.
Yes. Och du då, Robert? Vad är Robert coachning?
Robert coachning är ett koncept som jag kallar för beteendedesign.
Mm.
Där arbetar vi med, som jag sagt 1000 gånger nu, att ändra och programmera om våra föreställningar, våra program, våra paradigmer, våra kartor till att matcha de resultaten vi vill ha. Jag går mycket efter det så här, om det du gör inte funkar för stunden, eller om det du gör för stunden inte funkar, sluta med det och gör någonting annat. Och det gör jag med hjälp av olika psykologiska angreppssätt. Dels klassisk KBT, men också NLP som är neurolinguistisk programmering. Jobba lite grann med hypnos och vanlig coaching. Ganska rak, ganska ärlig, ganska bra coaching med snabba resultat skulle jag säga. Där vi också fokuserar på lösningen mer än problemet. Och också orsaken till problemet. Utan det är inte så jättevärdefull information. Utan du vet att du har ett beteende, du vill ha ett annat beteende. Då hjälper jag dig att bli den personen, helt enkelt. För vi är ju vi, du är ju en person och du har beteenden.
Mm.
Du är inte dina beteenden, det är därför du kan aldrig vara en idiot. Du kan göra idiotiska saker, du kan vara en person som har ett idiotiskt beteende.
Mm.
Men det betyder ju också att jag kan plocka bort det här och stoppa dit ett annat beteende. Vi kan byta hatt liksom.
Just det.
Så det jobbar jag med.
Mm.
Och jag coachar alla. Mm. Vi gjorde kolla lite statistik igår. Jag såg att det var mestadels kvinnor jag har coachat i år.
Mm.
Så att där hittar man mig på BrainBuddy, alltså hjärnkompis. Mm. BrainBuddy.nu eller BrainBuddy, Robert Westman BrainBuddy på Instagram. Finns på TikTok också.
Mm.
Mm. Och så har vi det här med relationer.
Mm.
Där har vi vår relationscoachning där vi har sammanfört våra kompetenser.
Ja.
Och det gör vi under PowerPar.
Ja.
Och man kan också söka på relationsdesign som podden heter.
Ja.
För då heter ju det konceptet relationsdesign.
Mm.
Där coachar vi par som vill ha lite guidning. Ni kan vara mitt i slutet eller i början av er relation. Med fördel i början.
Mm.
Faktiskt.
Faktiskt.
Så där kan ni höra av er till oss. Och vi har ju haft ett litet uppehåll nu,
ja,
som sagt. Så att vi har några skvättar kvar som går vårt program och började gå vårt program. Mm. Och de kommer vi kontakta nu i veckan för att de ska kunna gå klart alla sina program.
Mm.
Det är både de som är relationsdesign, men sen har jag några Brainbody kvar som har gått mitt program under förra året.
Yes.
Så hör av er till oss och följ oss på Instagram också.
Mm.
Och TikTok, vi har ju börjat med TikTok, herregud.
Ja, jag har ju det.
Vi sitter ju livear nu medan vi... Ja. Folk sitter och tittar på oss när vi spelar in där i garderoben och tänker, vad i helvete?
Vad gör de?
Varför har de brytit upp ett cykelförråd? Och varför sitter de och pratar? Ja. Varför sitter han och pratar i sitt pekfinger för? Vad är det här?
Ja.
Det ser ut som vi har varit och snattat på Claude Olsson. Men ni som tittar också på liven här på TikTok, följ gärna oss på Instagram och Spotify och sådär. Vi finns ju där poddar finns.
Mm,
då heter vi relationsdesign.
Ja.
Och ni som har sett hur det går till nu när vi har spelat in det här, lyssna på ljudet. Det är fan fantastiskt. Det är därför vi sitter här just nu.
Ja, det är nog inte så fantastiskt i själva liven nu.
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte hur det är. Nej, det är. Och vi har stängt av kommentarerna för det är ju inte ett sånt avsnitt.
Nej.
Så det ska bli skitspännande. Men det är ju också... Meningen är inte att det ska bli skitsnyggt på TikTok här just idag, utan meningen är ju att det är en ljudpodd och det är det som är det viktiga.
Ja, precis.
Det här avsnittet kommer släppas ikväll.
Yes.
Förstår du?
Förstår du.
Sara Norén.
Yes.
Jag tänker på en annan sak.
Ja.
Om man lever i en relation och man känner så här, fan vi vill ha lite roligare, eller vi vill krydda vårt sexliv, vi vill köpa leksaker.
Mm.
Var kan man vända sig då?
Du, det ska jag berätta.
Ja.
Då vänder man sig till himmelriket.se.
All right.
Mm. Och så går man in där, plockar ihop det man vill ha, lägger i sin kundkorg, går till kassan. Och innan man trycker på beställ så klickar man på rabattkod. Skriver man in powerpar där. Så man har 20% rabatt på hela köpet. Sen klickar man på beställ. Och så blir det asbra. Så himmelriket.se.
Okej.
Mm.
Himmelriket.se, köper leksaker, plockar ihop dem, skriver powerpar och så får man 20% rabatt.
20%.
Det är dunder.
Det är dunder. Det är en bra rabatt alltså.
Ja, men jag har tänkt på det också. Det för många har så här, om du får 5% givet. Ja. Nej, för fan, det här är 20%. Så att vi har en liten...
Det är en femtedel liten... av priset som bara försvinner.
Bara borta. Med hjälp av ett magiskt ord som heter powerpar.
Ja,
vi har en hel uppsjö av saker som vi har fått från vår huvudsponsor. Mm. Det är ju vår huvudsponsor, det är därför vi pratar om dem. Så här, vi bara kör inte något random liksom. Vi har massa saker, vi ska prova
och
därifrån. Och
köper du din nya gräsklippare?
Ja, just det, bara fortsätter. Så här. Köp på Elgiganten så har de också jävligt schyssta headsets. Nej, utan det är vår sponsor.
Vi är inte sponsrade av Elgiganten.
Nej.
Jag har hört att de säger så ibland, så jag antar att det är någon regel som finns där. Att man...
Ja, men det är för att de inte får pröjs för att säga deras namn. Jag vet att Flashback Forever, våra kollegor i branschen, alltså poddkollegor, de pratar inte relationer.
Nej.
De har försökt med Kjell och Company nu i flera år.
Ja.
De tycker de har så bra, coola grejer. Ah, allt från USB-minnen till...
Ja, men det har de ju.
Ja, jag älskar det.
Absolut.
Jag har köpt många saker här på Kjell och Company.
Absolut.
Ja, ska vi släppa våra tittare fria? Och det är ett gäng ändå som har hängt kvar här och det tackar vi verkligen för. Glöm inte att trycka på skärmen och så att vi får upp våra likes.
Mm.
Följ oss på sociala medier.
Mm.
Vi har också en grupp på Facebook som inte är jättestor.
Nej.
Men där kommer vi lägga ut lite pdf-er och sånt där. Det har vi lovat nu i några avsnitt.
Ja.
Instagram och TikTok kommer vi visa oss på lite ofta. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag.
Ja, och
ni som har tittat, tack för att ni trycker på skärmen. Jag ser att det fladdrar till. Ha det bra. Vi fortsätter att livea ett litet tag till efter vi har lagt på här.
Yes.
Bra.
Bra.
Tack för oss.
Tack. Hej.